Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hallå Ann Heberlein, är du där?
Ja, jag anropar Anna-Karin Wildham. Hur står det till?
Och, jo tack, det är bra. Trots allt. Ja. Trots att vi befinner oss i en märklig situation som vi talade om förra söndagen, så försöker jag hålla ställningarna här och hålla modet uppe och följa nyhetsrapporteringarna. Du då, hur är det med dig?
Jo, men jag får väl säga detsamma. Vi följer nyheterna här dygnet runt, mer eller mindre. Min man är mycket militärhistoriskt intresserad. Och
har han några sådana här små gubbar? Han flyttar på ett bord så han visar för
nej,
dig.
Nej, det har han inte, men han är väldigt liksom intresserad av strategin och så vidare. Och, men sen är det ju,
han kan mycket om det.
Jag är inte så, jag känner väl mest att allting känns förfärligt på många sätt. Mm. Men som du sa så, man håller modet upp och framförallt så känner vi väl alla en stor tacksamhet som är här och inte där. Och önskar att man skulle kunna göra någonting.
Ja, precis. Och man kan ju göra en del saker. Det finns en massa listor sammanställda över vad man kan skänka pengar och skicka förnödenheter, precis, och så vidare. Och det kan vi väl alla kan ju bidra med något på något sätt.
Jag kan tipsa om, det finns flera grupper på Facebook som bistår ukrainska flyktingar. Och genom den gruppen så har jag hittat en insamling här i Malmö, där jag fortfarande bor, som ska köra ner nu i veckan. Så jag har införskaffat mycket stora mängder tamponger och binder som ska skickas ner.
Mm.
För det är sånt som, det är kvinnor och barn som flyr. Och det är sådana saker är säkert svåra när man är på flykt. Så det blir mitt lilla bidrag just nu i alla fall.
Nej, men det gör säkert alla våra lyssnare också. De är djupt engagerade i detta, tänker jag. Och vi gör alla något på något sätt.
Det ska vi försöka. Mm.
Men du, vi har vår startpunkt här i söndagsskolan. Känner du att du vill lätta på trycket och berätta vad har irriterat dig under den gångna veckan? Av de mer vardagliga tingen,
precis.
Man säger.
Alltså, någonstans får man pysa ut sin irritation också. Alltså, jag har ju då, jag sålde min bil för ungefär 2 år sedan.
Ja.
För att bo i centrala Malmö och ha en bil är ett helvete. Det är jättedyrt med parkeringsplats och det var dyrt med försäkring och så vidare. Nu ska jag ju flytta ifrån Malmö. Och om man ska bo på Österlen, som jag ska bo nu från och med den 15 mars, så måste man ha en bil. Så jag har köpt en bil igen. Och jag är mycket, mycket glad över min bil. Jag älskar min bil. Den är stor den är stor och lantlig, så kan man säga.
Är den manlig? Eller är den kvinnlig?
Ja, nej, men min man tyckte att det var en sån tjej-SUV, sa han. Ja, men jag gillar att
men då är den sån här som låter mycket.
Ja, den låter ganska mycket. Men i alla fall, så jag gillar min bil. Men fy fan vad komplicerat det är att parkera nu för tiden. Alltså alla dessa jävla appar som man måste ladda ner.
Jag
blir galen. Alltså så här, man ska någonstans, man har ett möte, man hamnar i en bilkö, man blir försenad och sen så kör man runt och letar sig blå efter en parkeringsplats. Man är svettig, man har hjärtklappning. Hittar en parkeringsplats, insatt, okej, jag har 3 minuter, jag kan hinna i tid. Och sen så inser man att nej, men det går inte bara att dra sitt jävla kort. Utan då ska man först ladda ner en app och sen så ska man scanna in någon kod och så ska man... Nej...
Ge sitt kontonummer också, eller kortnummer.
Det är galenskap. Alltså varför är det så här? Det är dammsugarpåsar, det är Melitta-filt och så är det parkeringsappar. Kan vi inte ha en standardmodell? Det vill jag ha.
Ja, men alltså här i Göteborg, allt det du har beskrivit just nu stämmer mycket väl in på Göteborg, därför att här vill vi inte ha någon biltrafik inne i centrum överhuvudtaget, så att man har omöjliggjort för människor att parkera och köra fram ett fordon. Och sen har man dessutom gjort så att man bytte ut alla de fungerande parkeringsautomaterna till solcellsdrivna sådana, med den effekten att de är oerhört långsamma.
Och där står man och stampar och hoppar på sina högklackade för att man är sent till ett möte. Jag körde ju...
Även om man hatar apparna så blir man ju då benägen att ladda ner dem ändå, därför att man vill inte stå vid
solcellsmaskinen. Du kör inte din mobil på solcell alltså?
Jag har ju mitt eget kraftverk.
Du är lite miljöbo. Jag har ett eget kraftverk. Nej, men jag var ju i Göteborg och körde. Då pratade jag med dig i telefon och då var jag mycket, mycket arg. Därför att jag körde inte så mycket. Jag satt fast i köer. Det var helt hopplöst. Nej, Göteborg är ingen bilvänlig stad. Gör bot och bättre, säger jag till Göteborgs politikerna. Gör något åt detta.
Ja, och sen är det det att en app löser inte alla bekymmer, särskilt inte när det gäller parkering. Så jag delar din irritation där faktiskt.
Vad har du irriterat dig på?
Ja, jag är så fruktansvärt irriterad på mitt obefintliga balanssinne som har svikit mig så många gånger. Ja. De som känner mig vet att jag cyklar väldigt ofta och väldigt gärna och ganska långt. Jag har ofta en väldigt otur när jag cyklar, så att jag välter ofta.
Det är lite olyckor där, tycker jag.
Ja, det har mina två värsta vältolyckor har jag dessutom inte haft hjälm när jag var med om. Det är jättedåligt. Ja. Det är mycket dåligt av mig. Och jag har också betalt ett högt pris för det i form av blessyrer i ansikt och på kropp. Mm. Lyckligtvis har det gått att återställa det mesta. Men alla de här vurporna jag har gjort har skett till följd av ett svagt balanssinne, måste jag nog ändå säga. För de är ganska löjliga allihopa. En gång vurpar jag för att det kom en katt, till exempel. Och jag inte riktigt det funkar inte med inbromsning och så vidare. Jag har en racercykel, vill jag dock tillägga, så att alla inte tror nu att jag
är inte ute på en trehjuling och vurpar.
Nej. Men alltså piken i pinsamma vurpor nåddes i den gångna helgen. Då har jag en hövdinghjälm, det är ju en sån här som ska liksom utlösas. Ja. Och så cyklar jag och ringer, så jag ska hålla upp min telefon. Jag stannar cykeln, nästan precis har jag stannat den när jag tar upp telefonen. Förlorar balansen när jag står still och trillar bakåt med den effekten att hövdinghjälmen utlöses.
Och då måste man ju kassera den sen väl?
Ja, så att jag har alltså bränt en så dyr hjälm på ett stillastående trill.
Men
hon
är lite vem det var som ringde som fick det så ur balans.
Ja, det var min dotter. Och hon ville inget.
De vill ju sällan det. De vill ha pengar eller så vill de inget särskilt. De är uttråkade bara.
Ja. Nej, så att det här är jag är inte bara besviken på mig själv, jag är också irriterad på detta. För det här är en svaghet jag har. Jag vet inte hur jag ska träna.
Nej, det är svårt.
Den här förmågan.
Nu när jag flyttar tillbaka ut på landet så är plan att börja rida igen. Men jag undrar om jag ska sätta upp det på en häst. Jag tänkte du kan öva balansen där, men det kanske inte.
Ja, då får jag hästen ha balans. Så,
ja, men
så
du vet, den ryttaren måste också ha ett mycket välutvecklat balans inne.
Mm. Ja.
För ibland så, till skillnad från cykeln, så hästen gör ju saker på egen hand, som till exempel bockar eller stegrar eller hoppar åt sidan helt plötsligt, och då gäller det att parera det.
Jo då. Jag har trillat av hästar också, kan jag säga.
Ja, det har jag också.
Så att, men nu hade jag ju kunnat framställa den här misären med mig själv som om det var effekten av att jag cyklar oerhört fort, djärvt. Och,
men den här gången så var du stillastående och lyckas ramla baklänges. Ja, men jag tror att både jag och alla som lyssnar är mycket glada över att du inte skadade, även om det var tråkigt på hövdinghjälmen.
Ja, det är mycket tråkigt. Men nu stänger vi det kapitlet. Jag ska införskaffa en ny hjälm. Det blir inte en hövding denna gången eftersom den är rätt så kostsam. Så att, jag får nu träna lite på balansen först.
Skaffa en ny hjälm och jag tänker framöver parkera utan att betala. Nej, det tänker jag inte. Jag tyckte att det var en bra lösning på problemet. Men det kan bli dyrt.
Har det blivit en madam med skunk bak och fram.
Vi ska kasta oss över ett mycket stort och spännande ämne som också ligger i tiden på olika sätt och vis. Mm. Idag ska vi diskutera manlighet.
Precis. Mm. Vi har ju, kan man säga, dissekerat olika typer av kvinnlighet tidigare. Mm. Vi har ju pratat om systerskap, vi har pratat om primadonnan, vi har pratat om lyxhustrun och säkert några till som jag...
Ja, vi pratar om oss själva hela tiden.
Ja, vi pratar om oss själva och vi är faktiskt utan tvekan kvinnor. Jag har aldrig tvekat på mitt kön. Har du haft några funderingar kring din könsidentitet?
Nej, det är nog det jag haft minst tvekan och dubier kring, kan man säga.
Du har varit osäker på mycket angående dig själv, men inte just det.
Nej.
Så känner jag också.
Ja, nej, men jag tror jag har sagt det på den tidigare, men jag är ju en av dem som inte tycker om någon tilltalar mig med hen.
Nej, jag tycker det är oförskämt.
Ja, och i det ligger ju dels att hen tycker jag är en del av ett lite politiserat språkbruk, även om det kan finnas gånger då man kan använda det. Men jag tycker att jag är tydlig i vad jag identifierar mig som, nämligen en kvinna. Men nu ska vi vända blicken mot männen istället.
Ja, och jag tycker det är så intressant, för jag tycker, alltså, en av de intressanta, eller vad ska man säga, en av konsekvenserna av det förfärliga kriget, det menar jag att en form av traditionell manlighet har kommit i ropet. Alltså, jag tror inte att du och jag är de enda kvinnor i världen som tycker att president Zelensky är helt fantastisk.
Mm.
Och det han står för, det han uttrycker, det är ju en väldigt traditionell form av orolig manlighet. När han säger, I don't need a ride, I need more weapons.
Mm,
alltså han blev ju erbjuden då att bli evakuerad.
Frilejd
ut. Men då säger han att nej, jag stannar här. Jag vill inte ha skjuts ut ur mitt land. Jag vill ha mer vapen. Mm. Och det är ju enormt manligt. Och det är också väldigt manligt liksom, den här tryggheten, viljestyrkan, envisheten som han utstrålar. Så att jag funderar lite över om... Och det är väl inte okänt heller att när mänskligheten hamnar i olika typer av kriser så söker man sig ofta till det traditionella, för att det upplevs som tryggare i någon mening.
Ja, nej, men det är ju också det han visar i form av, ja, som du sa, mod och en plikttrogenhet, ja. Så till den grad att han sätter sitt liv på ett mycket påtagligt vis på spel. Mm. Därför att han då i detta kan han ju komma att offra sig själv för det han tror på och för det hans folk, så att säga, de han leder, de han är valda av, har bett honom att göra. Mm. Det är ju en form av, alltså som vi, om vi då kallar det en maskulina dygder eller manliga dygder.
Precis.
Som överhuvudtaget inte har blivit framlyfta som manliga dygder som vi ska så att säga beundra eller se upp till, eller för den delen eftersträva att tillskapa hos unga män.
Mm.
Utan väldigt mycket har ju istället handlat om att när man talar om manlighet så är det är någonting man bespottar och kritiserar. I synnerhet om det då är en traditionell maskulinitet, då är det någonting som man ska uppfostra pojkar bort ifrån. Alltså jag tänker till exempel på en av dem som jag tycker är någon slags absolut motpol mot det som Zelensky uppvisar. Faktiskt, där vill jag föra fram Justin Trudeau.
Mm. Jag är helt enig med det.
Som har varit en, liksom han har haft fingrarna uppe i luften hela tiden och försökt känna efter hur ska jag vara nu för att passa in i hur man ska göra för att vara politiskt korrekt och säga de rätta orden och så vidare. Och han är ju en av dem som har inte nog många gånger kunnat understryka att han är feminist.
Mm.
Och att han är väldigt mån om hur han uppfostrar inte bara sin dotter till att bli feminist utan sin unga gosse också då. Att det viktiga är ju att man fostrar unga män bort från allt det du just beskrev. Och jag är inte så helt säker på att det är en lyckad sak att göra. Och det ser vi ju inte minst nu, tycker jag.
Mm. Nej, jag tycker det är intressant, för att som jag sa här inledningsvis så följer vi utvecklingen i Ukraina dygnet runt mer eller mindre. Och jag tycker att alltså public service har ändå, tycker de har levererat ganska bra. Så de har haft mycket sändningar och de har människor på plats. Och de har lyckats hitta många fascinerande, många svensktalande ukrainare som har kunnat liksom berätta och så. Men en av de saker som jag noterat är att i princip alla svenska journalister har verkat helt chockade över det faktum att män mellan 18 och 60 är det väl?
Mm.
Eller är det 18 och 50?
Nej, 18 och 60.
Nej, det är 18 och 60. Ja. Mm. De får inte lov att lämna Ukraina. Och detta är ju naturligtvis för att landet är i krig och de har en plikt att bidra till detta, att försvara sitt land. Och det är som att detta är något helt okänt för många svenska journalister. De intervjuade en studentska som då, vars far hade enrollerat armén, och då frågade den här journalisten, men tycker du inte det är otäckt? Och då sa den här studentskan något stil med att, men han tycker att det är hans plikt.
Yeah.
Och då blev journalisten helt tyst. Och jag tycker det är så intressant, för att det här är ju en del av den traditionella, och som jag skulle vilja säga det goda, manligheten faktiskt. Det vill säga att manlighet innebär mod och det innebär att också försvara det som man tror på, att försvara det som är viktigt, att försvara sitt land, att försvara de värden och värderingar som man håller för sanna och viktiga, och att försvara sin familj. Men i Sverige så har vi liksom femininiserat pojkar så till den milda grad så att allt det goda har försvunnit och betraktas som något helt surrealistiskt.
Eller framförallt så har det väl försvunnit i bemärkelsen att man inte längre knyter det till något som är manligt kodat eller maskulint kodat. Så värdena och idealen kan ju finnas kvar, men vi sammankopplar dem inte med män eller manlighet, vilket ju är ett tapp för hela manligheten, att man så att säga inte har försvarat det. Men jag tänker att i detta ligger ju också att det vi talar om, de här dygderna eller offren man kan göra eller idealen man kan sätta upp, det är ju också naturligtvis någonting som inte är, det är ju inte för alltid förbundet med ett kön, utan olika slags maskuliniteter eller femininiteter, det är ju någonting som kan växla och skifta över oberoende av om man är man eller kvinna. Kvinnor kan ju också uppvisa de här dygderna eller leva efter dem och förkroppsliga dem. Man har alltså så att säga klippt av den här kopplingen mellan det vi talar om och män. Man har inte fått lov att så att säga kategorisera män som sådana, utan de har istället alltid fått, eller de senaste decenniet i alla fall, fått lida av detta, att de istället har en destruktiv eller toxisk maskulinitet och det ska så att säga tvingas undan, undertryckas, elimineras från personligheten.
Ja, jag vill bara inflika också när du nu pratar om det, att det behöver inte vara kopplat till kön, att det ser vi ju också på bilder och så vidare från Ukraina, att även kvinnor bär ju vapen. Där är bland annat någon oppositionspolitiker i Kiev som berättat att hon hade skaffat en Kalashnikov, att hon var beredd att skjuta med den, och kvinnor som tillverkar Molotovs cocktails. Alltså de gör vad de kan, men det som vi ser här nu när kvinnor lämnar tillsammans med sina barn och männen stannar kvar, det är ju ändå en traditionell uppdelning så att säga. Och man
har det.
En gammal god luthersk bild av äktenskapet är att ett äktenskap, en familj, är som ett mindre företag. Och i det företaget så finns det olika uppgifter som måste utföras. Och där liksom sammanfaller ansvarsfrågan på ett tydligt sätt i den här konflikten. Det vill säga att kvinnorna tar ansvar för barnen och männen tar då ansvar för försvaret. Mm. Medan och nu tror jag att hade Sverige hamnat i den situationen, så tror jag att vi ganska så snabbt och nästan omärkligt hade liksom agerat på ungefär samma traditionella sätt. De flesta av oss, medan andra kanske ändå vill hålla fast i någon slags icke-binär idé och inte kan bestämma vem ska ta hand om barnen och vem ska försvara landet.
Mm. Så men det tror jag också, och det är väl det som ligger i diskussionens liksom periferi här på något sätt, att mycket av de teorier eller idéer om vad vi är, vilka vi är eller vilka och vad som kännetecknar det ena eller det andra, män eller kvinnor här, allt det där är uppe i luften på något sätt, och sen så kan man då laborera med det helt fritt, och det finns ingenting som är säkert att man kan knyta till det ena eller det andra könet. Men när saker och ting ställs på sin spets och när livet prövas, när säkerheten prövas, så blir man tvungen att lösa det på något sätt på säkrast möjliga vis, och det är exakt det som vi ser manifestera sig i mönstren, i vem som flyr och vem som stannar kvar. Ta när Titanic gick under, och alltså kvinnor och barn först. Det finns ju någonting i detta, just kvinnor och barn först till livbåtarna, männen stannar kvar. Och det är väl den så att säga delen i att det finns ett offer, dels ett risktagande och ett ansvarstagande, som vi aldrig liksom riktigt har kunnat interfoliera i den diskussionen om genus, som det ju egentligen handlar om då.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Tror du att alltså den här diskussionen vi för, går det liksom att resonera om det här och manlighet utan att man hemfaller till att bara hela tiden tala om det binärt så att säga? För det är det som jag tycker är det svåra i att föra såna här diskussioner, att man blir, att könen som komplement, och så blir det nästan så att man essentialiserar det, att det är inlagt i könet från början, och det tror ju inte jag att det är den här, utan det är i väldigt hög grad saker man lär sig och fostras till.
Nej, det tror inte jag att det är. Och jag tänker så här, i de här diskussionerna som nu har förts under ganska många år, i alla fall i vår kontext, jag är inte säker på att man har haft liknande diskussioner i till exempel Ukraina eller Ryssland, nej, för det är precis en kultur som skiljer sig från vår, så har man hamnat i det här icke-binära. Och jag tror egentligen att istället för att tala om liksom ytterligare kön eller icke-binära kön och så vidare, så vore det väl vettigare och klokare om vi vidgade utrymmet för vad som är manligt och kvinnligt. Alltså att säga att vi befinner oss väl alla på den skalan någonstans. Alltså,
ja, precis.
Vi har väl alla egenskaper som, både du och jag har väl egenskaper som man traditionellt skulle betrakta som manliga. Precis som en hel del män har egenskaper som vi traditionellt betraktar som kvinnliga och så vidare. Mm. Och allt det där är ju naturligtvis en produkt av uppfostran, av kulturella föreställningar och förväntningar, av hur vi blir bemötta. Men det finns ju också en biologisk komponent i det hela, det är jag helt övertygad om.
Men jag tänker på alltså Mrs. Genus system. Mrs. Genus system i Sverige, det är Yvonne Hirdman ju, som är professor i historia. Småningom Genus.
Ja.
Och som jag har haft mycket stor glädje av att läsa, vill jag bara säga. Och använt mig mycket av i analyser och liknande. Jag tycker hon har många goda teoretiska poänger. Men en av hennes, när hon uppfinner den här idén om ett genussystem som strukturerar samhällets, och oberoende av i vilken tid man tittar, det är ju det som är lite, så att säga, inte kanske helt trovärdigt, att detta genussystem gäller överallt och alltid. Men då säger hon att det styrs av två logiker, eller två normer, eller vad vi ska kalla det. Det ena är könen ska hållas isär, och det andra är mannens överordning, eller manlig överordning. Och tittar man då liksom historiskt, så är det ju inte svårt att i det förflutna hitta exempel på detta, att könen hålls isär, eller att det som är kategoriserat som kvinnligt, det är en sak, manligt en annan, och att männen har mer makt än kvinnor. Men om vi tittar nu på hur det ser ut, och på just i relation till det vi pratade om tidigare, så tycker jag det där faller med den manliga normens överordning. För det mesta vi har ägnat oss åt de sista decennierna är ju att racka ner på män snarare. Mm. Men har hon en poäng i alla fall? Eller vad säger du?
Ja, men det tror jag att hon har faktiskt. Sen får man väl också, alltså, män och kvinnor är ju individer också. Det är klart att det finns kvinnliga individer som har mer makt än manliga individer. Det finns kvinnor som är starkare än män och så vidare. Liksom. Så alla de individuella variationer finns. Men samtidigt så är det väl ändå, och det tycker jag är en ganska svår sak både att sätta fingret på och att diskutera faktiskt. För det är klart att vi på många sätt lever i en kultur också där män på olika sätt har makt. På ett sätt som kvinnor inte har. Och det handlar faktiskt, skulle jag vilja påstå, mest om att män väljer att premiera andra män. Att det är fortfarande så att män ser framförallt andra män. Mm. Alltså både du och jag har erfarenhet av att samarbeta med män. Och om jag samarbetar med en man, om jag skriver någonting tillsammans med en man eller gör någonting tillsammans med en man, så oavsett vem som har högst utbildning och så vidare, så är det ändå mannen som får beröm. Mm. Att man utgår ifrån att det är han som är hjärnan och att jag kanske har korrekturläst eller någonting. Mm. Och det tycker jag är ett... Det är för mig ett tydligt uttryck för det som Hirdman pratar om, faktiskt. Att, och det är ju andra män som beter sig så.
Ja, precis. Nej, men och det är, jag tror att det finns väl dessutom ganska välbelagt i studier av hur, alltså i fråga om man väljer att föra fram sig själv eller hur man tar plats och så vidare, att om man säger att en kvinna och en man erbjuds att avancera yrkesmässigt, och det är ett klart större ansvar, man får ett tyngre mandat så att säga i det du ska göra, då kommer kvinnan att i högre grad tänka på sina begränsningar och svagheter i förhållande till det här erbjudandet om ett tungt uppdrag, och är mer benägen att säga ja, medan män som, alltså, överlag då, inte alla men många, snarare tänker så här: oh, ja, men att du frågar mig, det måste ju betyda att jag kan detta, alltså tackar jag ja. Så att kvinnor underskattar sin förmåga och kompetens och potential, män överskattar detsamma. Och att det i sin tur då spelar roll för det här med mäns överordning eller mäns platstagande i relation till kvinnors.
Ja, men det är ju någonting som kvinnor själv upprätthåller. Och det är väl viktigt att säga i sammanhanget att det där kan ju bara kvinnor ändra på själva. Alltså då får ju kvinnor vara lika uppfyllda av sin förträfflighet som många män är. Och sen det finns det naturligtvis ett antal män som inte är så uppfyllda av sin egen förträfflighet, utan som tvärtom är väldigt osäkra. Och det tror jag faktiskt delvis också är en konsekvens av, för att om man talar om det här liksom, nej, men den manliga normens överhöghet, vi kan se det på vissa sätt fortfarande, men samtidigt är det som du sa för ett tag sedan att vi har också ägnat några decennier nu åt att tala om toxisk maskulinitet och racka ner på allt som är manligt, och för en del män har detta gått in i dem så att de är osäkra på hur ska man vara man då?
Ja, precis.
Får jag lov att känna så här? Och eftersträva något liksom, någonting som varken män eller kvinnor egentligen vill ha.
Nej, men då, det ser vi ju i utbildningar, dels i betygsstatistik och sånt också, men i fråga om trivs man i skolan överhuvudtaget? Mm. Trivs man vid universitetet? Trivs män inom humaniora och i vissa delar av samhällsvetenskapen och utbildningsvetenskapen? Nej, uppenbarligen är de inte supersugna på att studera där. Och de hoppar i högre grad av. Det är en oerhörd dominans av kvinnor inom de här fälten. Och jag skulle nog ändå sätta en slant på att det har att göra med att det man får lära sig där är mer av detta. Att man är som man en del av problemet, så att säga. Eller man är problemet. Man är den som hindrar rättvisa eller hindrar jämställdhet. Och man bär på en massa idéer och värderingar som är, så att säga, destruktiva. Och man har också en historisk skuld, vilket ju är helt bizarrt att beskyllas när man är en ung människa. Att man är någon slags arvsynd i form av de brott som är begångna av män tidigare.
Mm.
Det finns ju ett sätt att tala om det här idag, alltså mäns våld mot kvinnor som är ett reellt problem.
Mm.
Men detta ska då alla män bära skuld för, trots att inte alla män slår.
Ja. Jo, precis. Och det är ju en felaktig retorik, och jag tror liksom inte att vi löser problemet med mäns våld mot kvinnor genom att skuldbelägga alla män. Samtidigt måste jag säga att det har ju också slagit över, för att liksom, nu har vi faktiskt hittills pratat om, vi har hyllat olika typer av manliga dygder och pratat om god manlighet och så vidare. Men det finns ju också liksom någon slags manlighet, tycker jag, som slår över nu, som jag faktiskt också tror är en konsekvens av en feministisk retorik som skuldbelägger alla män och som pratar om toxisk maskulinitet och så. Som liksom är någon slags manlighet som istället förminskar och negligerar det våld som faktiskt sker mot kvinnor. Mm. Och liksom, det är liksom någon slags reaktion på MeToo-rörelsen. Ja, MeToo-rörelsen gick nu över styr på vissa sätt, och en del män blev oskyldigt utpekade och så vidare. Men alla var inte oskyldiga. Det är också så att män faktiskt begår sexuella övergrepp mot kvinnor, och att män liksom utnyttjar sin makt över kvinnor på olika sätt. Och jag tycker så genuint illa om den här manligheten som hånar kvinnor, som tar mod till sig att berätta om övergrepp och trauman och svåra upplevelser. Jag känner ett djupt, djupt förakt och äckel inför män som håller på och så.
Jag förstår inte vad man tror sig vinna med att göra detta. Därför att
det man vinner är ju uppenbarligen andra mäns liksom, ryggdunkande.
Men, precis, det är det vi talade om tidigare med den här manliga boys club eller male bonding som man talar om ibland.
Jag så här, att om man sitter där och retar sig på till exempel Bianca Kronlöf, då kan man tänka så, what would Zelensky do?
Ja, bra!
Gör det, alla ni som känner att ni vill kräkas lite på valfri kvinna. Mm. What would Zelensky do? Han skulle inte gjort det.
Nej, det skulle han inte.
Nej,
exakt. Det är ett mycket bra ideal att ha. Och vi är liksom kritiska mot båda extremerna här. Därför att de
lagom är alltid bra.
Men man talar ju länge, du nämnde ju MeToo tidigare. Mm. Och en del av diskussionen, eller om man tänker sig, en del av resonemanget där berörde ju begreppet kulturmän.
Mm.
Och om hur kulturmän betedde sig och inte. Och vilka friheter de tog sig i egenskap av att vara kulturmän just. Vad har du för tankar om kulturmän? Du måste ha mött många, tänker jag. Nu var jag fördomsfull, jag hoppas inte du tog illa upp, men du är ju en kulturkvinna.
Ja, precis. Nej, men jag har väl mött många kulturmän, och jag gillar väl i allmänhet kultur. Men alltså, jag är ju ändå, jag gillar män som jag kan se upp till. Jag vill gärna att män ska vara bildade och intelligenta och gärna tala många olika språk och kunna citera liksom, både från Strindberg och allt möjligt. Liksom. Sånt gillar jag. Och jag har väl inte... Jag kan inte påstå att jag stött på så mycket maktmissbruk i kulturvärlden. Jag har stött på det mycket mer i akademin.
Ja, precis.
Bland de männen.
Jesus, som, vad det är mycket där.
Ja, som ofta då liksom poserar som feminister. För att de flesta män som är verksamma i den svenska universitetsvärlden av någon slags strategiska skäl så anger de ju ofta att de är feminister. Men många av dem är riktiga svin som inte alls är särskilt feministiska när det kommer till kritan. Men de här liksom traditionella kulturmännen, de går inte omkring och låtsas att de är feminister. Och det tycker jag är...
Där är det
är väl i så fall hederligare.
Ja, precis. Men om jag skulle sätta något som är signifikativt där så handlar det ju om med kulturmännen snarare att de å ena sidan vill framställa sig som väldigt känsliga och har känslor på utsidan av kroppen på ett sätt och de är i litteraturen, de är i diktningen samtidigt som de tillber ett macho-ideal.
Ja, det är en intressant paradox.
De kanske inte är förmögna själva att leva det här alltså i form av att man är fysiskt stark och så, utan tvärtom kanske man kan ha en vek kropp. Men man tillber det här macho-idealet och man liksom tillber män som är macho på det sättet. Och sen samtidigt är det väldigt mycket diktläsning och så. Mm. Det är för mig lite, liksom, det är den mixen kulturmannen består av.
Ja, och det är väl det man menar, för att kulturmän är ju någon slags skällsord. Jag undrar om det var jag så... vad heter hon på, Åsa Bäckman som myntade det på DN. Men hur som helst, mycket påpassigt så har Aftonbladets kultursida nu en artikel som handlar om manlighet. Och det, jag tror det var det första bidraget som kördes nu som både du och jag läste som vi tyckte var väldigt intressant. Andres Stoppendals text där han på något vis ställer frågan om männen hatar sig själv. För att han menar att männen lever, inte minst männen i kulturen, lever i ett matriarkat med mycket liksom feminina normer och så vidare. Och där mannen just betraktas som ett problem. Och det är ju en annan sorts kulturman. Jag tror inte att Stoppendal själv tillhör de som hatar sig själv. Men han menar att han finner många exempel på det. I framförallt den svenska kulturvärlden då, på män som på något vis piskar sig själv hela tiden för att de är män. Och det finns ju flera exempel på det naturligtvis.
Nej, men han skriver ju som att det är den rollen som har blivit kvar när allt det andra har försvunnit till följd av den här teoridominansen. Ja.
Försvunnit och förkastats.
Ja, precis. Och han Stoppendal gisslar ju det här på ett väldigt skickligt sätt tycker jag, både i sin senaste bok och i den här texten. Mm. På Aftonbladet Kultur. Han naglar verkligen fast hur de här teorierna förblindar oss att tänka själv, eller förhindrar oss från att tänka själv. Och istället så blir man väldigt, väldigt räddhågsen i fråga om vad man får säga eller vad man får tycka. Och sen så drar han då en linje till hur kulturen och de innersta kretsarna i kultur, till exempel som författarskolan på Biskops Arnö eller någon annan litterär kurs någonstans, har blivit som en cell, alltså eller en tillsluten miljö där alla tycker precis samma sak.
Och där det är de kvinnliga normerna och dygderna som gäller.
Ja. Men hans text är så intressant eftersom han säger att där sker ju inga storverk i en sådan sluten miljö.
Ja, men det är ju sant.
Ja, så att jag tycker han har en bra poäng och att han just visar då att den enda den här positionen som finns kvar, det är den män som talar om att de föraktar och hatar sig själv.
Precis, det är liksom den enda, vad ska vi säga, det är den enda gångbara positionen. Men mot den texten vill jag kontrastera en text som publicerades i Expressen ungefär samtidigt som Stoppendals text, nämligen en text av Linda Skugge. Där hon utgjuter sig, tydligen så har Anders Bagge suttit och gråtit i tv. Jag ser mycket sällan på den sortens tv-program. Jag tror,
Han blev gråtglad för att han gick vidare till final i Melodifestivalen.
Det var det här så kallade Mello. Ja, okej, jag missade det. Men i alla fall, rubriken till Skugges bredsida då på Anders Bagge är: ytterst få kvinnor vill ha en gråtande mjukisbamse. Och jag skriver under på det, faktiskt. Men där tror jag också att att vi, jag tror liksom att männen har blivit lite lurade, för att männen har liksom förletts att tro att kvinnor vill ha känsliga män. Alltså att kvinnor vill ha män som pratar om känslor, som visar känslor. Vill vi egentligen det? Jag tycker så här, att det är jag som
gråter. Jag vill
gärna
att de ska kunna prata om mina känslor.
Ja, precis. Prata gärna om mina känslor. Men dina känslor? Nej, jag är inte så intresserad.
Jag tycker inte du har riktigt rätt, enligt mig i alla fall. Men jag förstår vad du menar med att det kan bli för mycket av det goda också. Och det är ju någonting med de här gråterskorna, eller gråtarna då i maskulin form.
Jag minns att du hade någon spaning kring det nya året, att vi var trött på liksom folk som grät ut. Och då pekade du faktiskt ut en namngiven man. Vi behöver inte upprepa detta, men...
Nej, han har gråtit ut om allt möjligt väldigt länge. Ja. Men möjligen kan någon ny... Han kanske kan komma på någon annan ytterligare någon gång då någon trampade honom på tån och gråta en vända till. Det var Peter Jöback, kan vi säga nu faktiskt. Ja. Men, jag tror att det är en trend som är större, alltså den är större än Anders Bagge och män här. Därför att vi har ju sett hur många tv-serier som helst som handlar om att kända människor ska blotta sig och prata om sig själva och bli så till en milda grad berörda av sig själva att de gråter.
Det är någon slags jävla emotionell onani.
Ja, det är
när
det
man
faktiskt
sitter och blir så otroligt rörd av sina egna känslor så att man börjar gråta. Ja. Jag tror
snarare att han blottar sig där, det är mer en förlängning av det än att det är någon ny maskulinitet, eller den mjuka mannen så att säga, som faller i gråt över att han vann en finalplats i den svenska uttagningen till Melodifestivalen. Så ja, jag är ledsen, Anders, men det är inte så stort.
Nej, men sen så vill jag ändå säga att jag tycker Anders Bagge verkar vara en trevlig prick. Liksom.
Mycket sympatisk.
Han gillar djur, och det är faktiskt en sån grej som jag tänker när jag har parat ihop med olika män. Att ja, det är ett urvalskriterie jag har. Alltså män som inte gillar djur är jag mycket tveksam till.
Men
jag,
du,
kvinnor också för den delen.
Nu vill jag påminna dig om att du spydde ju lite på män med stora hundar.
Ja, men man ska ha en hund i en storlek som man klarar av att hantera. Därför en man som inte klarar av att hantera en stor hund, han klarar inte av att hantera mig heller.
Nej, jag förstår logiken där.
Ett urvarska. Nej, men jag tänker ändå därför att vi lär ju liksom våra söner och våra pojkar, de får lära sig i skolan att de ska liksom... Det är ändå, alltså, du har ju faktiskt varit inne på det, men det är ju ändå så att den svenska skolan premierar ju mjuka värden och premierar väldigt mycket liksom kvinnliga värden, om man nu kan tala om det. Och jag tänker på när mina pojkar gick i högstadiet så fick de se sådana här filmer som Hipp Hipp Hora, som det var en film, den har ju många på nacken, men där framställdes ju mannen och den unga mannen som ett hot mot kvinnor, och det var ju väldigt svårt att ta in när man var 12 år och aldrig ens hade hållit någon i hand. Så att den bild liksom som unga män och pojkar erbjuds i skolan till exempel är ju ofta en bild av att manligheten är ett problem.
Ja,
istället så borde man väl erbjuda en god manlighet, så att säga. För så har ju, alltså, feminismen har ju arbetat så att lyfta fram kvinnliga förebilder och kvinnlig styrka och sånt. Medan liksom maskulinitetsteoretiker har ju snarare bara bankat på männen. De hatar ju verkligen sig själva, de här maskulinitetsteoretikerna. Och det tycker jag är tragiskt, därför männen är värda bättre.
Mm. Och de är så mycket mer än det, dessutom. Men jag tänker att det är Linda Skugges attack där på Anders Bagge. Det ligger ju någonting lite märkligt i det också, att det är just det. Nu har hon ju för sig specialiserat sig på att skriva den typen av texter där hon blir oerhört arg på allt och alla, och alla är fel.
Ja, det är liksom hennes nisch.
Ja, precis. Men till hennes historia hör ju att hon kom fram som en ung, aktiv feminist, så att säga.
Mm.
Som sådan troligen intresserad av en maskulinitet som var i förändring, som var stadig i förändring, för att vi skulle skapa ett mer jämställt samhälle. Det är ju liksom det som ligger i feministens gärning. Så har i alla fall jag sett det när jag har arbetat på olika sätt och vis. Och då blir det ju på ett sätt lite kontraproduktivt och också märkligt i förhållande till vad man själv kommer ur, att man då skriver en text som egentligen i princip säger att alla män är skit. Alla existerande män är skit. Det här är vad jag vill ha, och så gör hon någon slags egen kravlista då.
Ja, men alltså så här, jag tror att Linda Skugge har haft ett sexuellt uppvaknande nu de senaste åren. Mm. Som jag förstår det så har hon skilt sig och så har hon träffat en massa män som hon ligger med. Och bara Gud välsigne dig, säger jag Linda, att det är underbart att du har ett fantastiskt sexliv. Absolut. Men det blir lite tjatigt när så många av hennes texter handlar om det. Och att det blir liksom också, jag vet någon text hon skrev om hur hon hade spelat in en sån här obsesse med någon typ av sexleksak instoppad i sin vagina. Och jag bara känner liksom, ja, alltså det kanske du tyckte var ett kul upptåg, men varför måste jag veta det?
Ja.
Det blir liksom kanske, lite snaskigt.
Kanske tyckte hon att det var kul att skriva det bara. Vi vet ju inte om det de facto liksom, var så.
Skriv en sån text då. Men liksom om 90% av alla texter handlar om att hon tycker att hon är liksom superkåt och får knulla, då känner jag bara så, ja men vi vet det nu. För den här texten går ju faktiskt också ut på det, att hon vill minsann inte ligga med sådana som Anders Berg, utan hon har hittat en annan typ av man som hon ligger med jätteofta. Då känner jag bara så, ja, som sagt, Gud välsigne dig Linda.
Av midjan så smal, så att royal.
Men du, nu tänker jag göra ett raskt hopp här till, alltså vi talar ju lite olika typer av män, och en sak som jag har funderat mycket kring och i fråga om vad jag har mött för kritik inom akademin eller för så här, när man har blivit fostrad till hur man ska vara eller hur man inte får lov att vara, så vill jag minnas eller berätta om en gång när jag och min kollega skulle göra en föredragning för en jättestor grupp människor, och vi var då unga doktorander, alltså lägst i hierarkin. Och vi gjorde den här presentationen som vi hade förberett. Det var rätt så saftiga grejer vi skulle berätta och kritisera verksamheten. Vi hade då lagt in lite skämt för att lätta upp detta. Och det föll ut fantastiskt väl. Alla skrattade otroligt mycket och vi fick så mycket beröm efteråt. Och då kom en av de kvinnliga professorerna fram till mig senare samma dag och säger så här. Då var den här kvinnan specialist på genus. Mm. Så säger hon så här. Jag vill berömma er för att ni hade modet att skämta. Det är så sällan som kvinnor skojar och är roliga och drar skämt. Mm. Vad bra att ni vågade det. Och då tänker jag så här, vad är det som gör att det är, det sant? Hade hon rätt? Är det ont om kvinnor som är roliga? Är det något som är förbehållet man och män och manligheten?
Att få, ja, jag tror faktiskt det. Jag har en liknande episod också från min tid som doktorand, där det var en större sån här akademisk tillställning. Och det var någon professor som skulle avtackas, som jag hade haft en hel del samröre med då. Och då höll jag ett tal. Mm. Som var ganska så skämtsamt och humoristiskt. Och efter talet så var det en av de äldre kvinnliga professorerna, en av institutionens första kvinnliga professorer faktiskt, som sa till mig att det hade varit så underbart att lyssna på mitt tal, därför att jag vågade vara witty på ett sätt som kvinnor i akademin mycket sällan är, men som män i akademin ofta är. Witty är liksom den här typen av akademisk, lite torrlärd humor. Som är något av en konstart. Så jag har fått faktiskt nästan samma reaktion där som du och din kollega. Och jag tror att kvinnor är rädda för att inte bli tagna på allvar i de här mer manliga bastionerna och sammanhangen. Och om man då skämtar så riskerar man ju att bli avfärdad som tramsig. Därför, alltså, man bedömer ju faktiskt mäns och kvinnors beteende rätt så olika, måste jag säga. Att en kvinna som skrattar och skämtar riskerar alltid att avfärdas som flamsig och tramsig. Det kan jag ju tänka på när du och jag sitter här och pratar, att vi skrattar ju ganska ofta och skämtar och så vidare. Så kan jag tänka så när vi har slutat spela in, tänker jag, gud, liksom, nu var jag tramsig. men jag tycker att man kan, jag tycker att det är också att ge uttryck för ett visst förtroende för sig själv och det man säger, att man faktiskt också kan skämta. Och det förtroendet kanske inte så många kvinnor har. Samtidigt är det naturligtvis så också att en kvinna som inte ler på bild uppfattas ju så mycket aggressiv och sur och bitter. Så vi har ju det i, och det är ju en svaghet som jag har.
Vi ska bli roade. Och vi ska se roade ut, men vi ska inte roa själv. Det är väl det som ligger här i normen, så att säga. Men jag kan tänka att det som vi talar om nu, där jag vill ställa frågan så här, är det någon som får skämta idag? Därför att en del av den här kulturen som vi kritiserar, där man är aggressiv mot den giftiga maskuliniteten och så vidare, i det ligger ju också att du får aldrig riktigt dra ett skämt som någon kan ta illa vid sig av. Och att då blir man, så blir man försiktigare och försiktigare, och till sist så finns det liksom ingenting man riktigt vågar ta en risk med i vad man säger eller vilken liknelse man gör, för det kan liksom så att säga kränka någon eller någonting sånt där också på, i väldigt, med väldigt små åthäver. Så att jag tänker så här att vi behöver väl alla bli bättre på att skämta igen. Men också kvinnor. Att man inte ska vara så förbenat allvarlig hela tiden.
Nej, men man kan ju också skämta.
Och driva med sig själv. Ja, men driva med sig själv.
Och gärna driva med sig själv. Det är väl ändå rätt så riskfritt att driva med sig själv. Att det behöver inte någon annan bli kränkt över.
Nej, nej, precis. Men vad har vi för favoriter i fiktionen? Om vi tittar, eller vad har vi för typer av män i fiktionen och i filmens värld och så? Har du någon du vill lyfta fram särskilt som ett intressant, antingen ideal eller något avskräckande exempel?
Ja, alltså jag vet inte om det är ett ideal, men det är väl liksom en man som jag känner igen och känner ömhet för. Det är en man som jag kallar för Houellebecqs man. Jag är väldigt förtjust i författaren Michel Houellebecq. Jag tycker att han är...
Han har kommit med en ny roman nu.
Ja, den har tyvärr... Den finns bara på franska än så länge, så jag har inte läst den. Min franska är för dålig för det, men den kommer på svenska ganska snart.
Une baguette.
Pour favor. Nej, det var inte franska. Salade niçoise. Nej, men alltså, Michel Houellebecq, han är väldigt bra på att beskriva liksom... mänskliga tillkortakommande. Alltså han ser med väldigt ömblick på människan, skulle jag vilja säga. Och hans män är nästan alltid väldigt ensamma och misslyckade. Ofta rätt så liksom, alltså likgiltiga på något vis. De längtar väldigt mycket efter någonting som de inte riktigt vet vad det är.
Men det är inte kanske-mannen? Det är inte kanske-mannen han
beskriver? Nej, kanske-mannen är ju den här mannen som inte... klara av att binda sig.
Och, som drar sig ur hela tiden.
Ja, alltså det var väl Josefin som då, hon heter nu Di Gregorio, jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon hette innan, hon skriver Svenska Dagbladet. Hon myntar ju det här begreppet. Och den där mannen tror jag att vi alla har mött, men det finns ju kvinnor som är kanske kvinnor också. Alltså det är väl liksom så, den här personen som inte klarar av att ta förhållandet till den nivån när man åker till Ikea tillsammans. Utan kanske blir det vi, kanske inte. Och det finns ett antal sådana män som är så här närhet, avstånd. Och de är väldigt jobbiga. Nej, Houellebecq mannen är mer en man som har tappat tron både på sig själv och sin tillvaro och som bara framhärdar. Och jag tycker att den är en intressant figur. Och jag tror att det faktiskt finns fler män i den kategorin än det finns kvinnor. Man kanske, Houellebecq mannen är kanske någon form av incelman också, fast utan kvinnohatet. För jag upplever inte Houellebecq som misogyn på det sättet. Tvärtom. Nej, så finns nog en olycklig tendens att sätta kvinnor på piedestal och dyrka kvinnor, och det är ju ingen bra ingång om man vill ha ett förhållande. Alltså dyrkandet fungerar sällan. Vad har du för män att bidra med?
Ja, nej, men jag ska faktiskt bidra med en film som jag såg om i den gångna helgen.
Ja.
Tillsammans med barnen så såg jag om filmen Tillsammans.
Ja, just det.
Som Lukas Moodysson gjorde efter att han gjorde Fucking Åmål. Och den utspelar ju sig under 70-talet och kollektivlivets hög, när det stod i zenit så att säga. Så att det Tillsammans är ett kollektiv. Jag tror att många av de som lyssnar på Söndagsskolan har sett den här filmen. Den är värd att se om, men nu så fäster jag mig mycket vid just hur han då driver med det mansideal som växte fram bland de här mjuka männen just. Och som skulle, man skulle inte ha, man hade begärt till både män och kvinnor, men och man fick inte lov att kräva att den man älskade mest skulle bara vara med mig, utan man skulle ha öppna relationer och allt sånt där. Och hur förbenat svårt det var då att stå ut med för många, och hur de liksom... söker efter ett sätt att vara, och så inte, funkar det inte riktigt, och de trillar lite tillbaka då in i ganska så traditionella roller egentligen.
Ja, alltså som jag minns det så är det ju tre väldigt tydliga mansroller.
Ja.
Det är ju dels den som du beskriver, för att det kretsar kring ett kollektiv, och där är då en något äldre man med en något yngre kvinna som är liksom navet där, och den här något äldre mannen, han är ju den här nya mannen då som är mjuk och känslig och som tillåter sin kvinna då att åtrå andra män. Och hon trånar då efter en annan person i kollektivet som spelas av Ulle Sarri, som är den här unga, liksom ivraren. Och det är ju en typisk man som finns i många av Dostojevskis romaner. Alltså ivraren, den liksom ideologen.
Ja, han är övertygad. Han är, liksom,
han är övertygad. Mm. Han citerar Marx hela tiden.
Han är mer kär i Marx än vad han är i henne.
Ja, precis. Han är egentligen helt ointresserad av henne. Och det är ju också liksom en typisk grej att man går igång på någon som inte vill ha. Så han är ju den sortens man som är liksom lite, han lever mer i intellektet än i kroppen, så att säga. Jag skulle kunna kalla honom för Nietzsche-mannen. Jag har träffat många Nietzsche-män i mitt liv. Mm. Och de är inte alltid liksom betuttade i Nietzsche, men väldigt ofta. Och sen har vi den tredje typen. Därför en del av det som driver berättelsen framåt, det är ju att den här äldre mjuke mannens syster kommer ju för att bo i kollektivet, för att hon har lämnat sin man tillsammans med de två barnen.
Som är den klassiska mannen.
Han är ju den klassiska mannen. Och den frustration han uppvisar, för att han förstår inte vad som håller på att hända, plötsligt så krockar liksom hans sätt att vara man med någon slags nya ideal. Mm. Och han är helt, liksom, han är helt förlorad i detta. Så det är faktiskt en intressant studie i manlighet.
Ja, precis.
Skulle jag vilja säga.
Och det som Modison gör så väl, förutom att det är en rolig film och att den är väldigt varm, för alla typerna skildras också med en värme, tycker jag.
Man tycker om alla, faktiskt.
Ja, men de rör sig på olika sätt mot, alltså de lånar lite av varandra, de förändras lite under den här filmens gång och inser att när den här klassiska mannen som spelas av Micke Nyqvist, han som tittade med förakt och avsky nästan på det här kollektivet, han inser att alltså om det ändå är det här priset jag behöver betala för att få vara med min familj, så kan jag väl ändå, då går jag in i det, då försöker jag. Ja. Och de andra, de typerna som du beskrev tidigare, de kan acceptera att man införskaffar en tv eller att barnen får lov att leka med lite Lego. De överger ideologin för en stund i alla fall. Så det är en fin film att titta på, tycker jag, om man vill ha en studie i manlighet, som du sa.
Mm. Det tycker jag verkligen.
Men jag vill ändå också lyfta fram kära Astrid Lindgren och hennes sätt att skildra män. För hon
finns många män i Astrid Lindgrens böcker.
Och det man kan ju notera att när hon skildrar vuxna män, pappor, så är det liksom olika typer. Vi har Mattis, den starka rövaren då, som har känslorna på utsidan av kroppen hela tiden. Och så Madickens pappa som är gift med en borgerlig, han lever gott tack vare att han har gift sig rikt, men han har en tidning där han skriver lite socialistiska saker och så vidare, så att han har ett visst krock mellan verklighet och ideal, så att säga. Och sen sup ut en farbror Nilsson i Madicken också, som inte lyckas med något, men som har ett gott humör i alla fall när han får sig en liten sup på Trillin. Så hon lyckas ju pricka in typer på samma vis som i Tillsammans på något sätt, kan jag tycka. Men man kan ju samtidigt notera till hennes, alltså tittar man på barnen hon skildrar, så är ju det är ju oerhört många veka pojkar, osäkra pojkar, ensamma pojkar som är liksom drivna av någon slags ångest eller osäkerhet eller förlust, inte sällan. Emil räknas inte dit, han är avvikaren. Medan flickorna är väldigt starka och djärva och modiga på alla sätt och vis. Så det är en speciell sak med Astrid Lindgren, att hon har liksom, hon följer ju inte normen i hur hon skildrar pojkar och flickor, givet den tiden hon skriver i, menar jag. Hon debuterar i slutet på 40-talet, är det väl?
Nej, men det är sant att hon har den uppdelningen. Sen finns det ju undantag, som du säger, Emil och Jonathan. Men annars är det ju de här osäkra, rädda, ofta ensamma pojkarna. Men som har något annat då. För det är ju samma att alltså, hennes karaktärer är ju, de är ju mycket sympatiska.
Ja, precis.
Och vi har den rättrådiga Tommy i Pippi Långstrump. Det är som jag tycker sämst om det är Pippi Långstrump. Jag tycker hon verkar sjukt självupptagen.
Som de säger i filmen Tillsammans, Pippi är ju kapitalist och materialist. Det är bara saker, 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 saker.
Ja, just det håller jag inte emot.
Nej, men det finns ju de som menar att det är en faktum att Astrid Lindgren skriver så mycket på det sättet har att göra med att hon fick lämna bort sin pojke när hon, hon fick honom, hon var mycket ung, och när hon sen tog tillbaka honom till sig så blev det inte riktigt som hon hade tänkt, utan hon såg att hon istället hade berövat honom ett hem, det han trodde var sitt hem och en förälder, och den förlusten han led, gjorde honom ensam på ett sätt hon inte hade räknat med. Medan flickorna hon skriver om är Astrid Lindgren själv.
Mm.
Och det ligger nog mycket i det.
Ja, jag tror att många som skriver allra mest för sig själva. Och har man tur så är det någon annan som vill läsa det också.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Vad har vi täckt in allting om manlighet nu? Eller tror vi att detta är ett ämne som vi ska komma tillbaka till? Jag känner att det blir ett avsnitt till om manlighet i en icke-avlägsen framtid.
Ja, jag tror att vi kommer att prata mycket om manlighet. Och vi kan väl ha ett specialavsnitt om, låt säga, den svåre mannen eller mjukismannen eller de här höhömännen som jag har mycket svårt för. Eller den mystiske mannen.
Men hur är han? Hur är den mystiske mannen?
Vet du vad?
Det är ingen som vet, han bara försvinner.
Nej, men så, detta är min erfarenhet av mystiska män. För mystiska män, det är de där männen som är väldigt tysta och slutna. Och i början när man träffar dem så tänker man så, en sån mystisk man, han måste ha oceaner av intressanta tankar och sånt. Sen efter ett tag så inser man att han är inte mystisk, han är bara jävligt tråkig. Anledningen till att han är tyst, det är inte för att han är fylld av ångest och trauman eller något, utan det är bara för att han inte har något att säga.
Ja, just det, precis.
Mm. Och det gäller för övrigt även för mystiska kvinnor.
Ja, exakt. Mm. Nej, det kan vi väl ge som ett gott råd till alla som tror att de har mött en mystisk man. Att det är sällan så, det är ingenting bakom det.
Ja, men ska vi säga någonting om män? Alltså, ett gott råd som jag skulle vilja ge er alla män.
Ja.
Det är att prata lite mindre om er själva.
Ja.
Och ställ lite mer frågor till den som sitter mitt emot er.
Mm.
Därför det är ändå någonting som förenar ganska många män, inte minst i början av en bekantskap med en kvinna, att mannen tror att han ska sälja in sig själv genom att berätta om sig själv och sina förtjänster, medan kvinnan sitter där och tänker, varför undrar han inte någonting om mitt liv? Så det är ett bra och enkelt tips att ställa frågor till den där andra personen. Och det är ju inte bara om man vill ge sig in i en amorös relation, utan ja, alltså, kollegor, vänner och grannar. Det är alltid trevligt att vara intresserad av den andra.
Ja, precis. Men nu vet du vad jag fick för inre bild nu när jag hörde du beskriva detta på ett så klokt vis. Då fick jag den här egenmäktigt förfarande som jag har läst flera gånger.
Ja,
som jag tycker
det,
är underbart rolig. Jag tycker
den
inte
är fantastisk.
Den har inte blivit framlyft för dess humor och roliga karaktär. Den är genuint rolig, tycker jag. I hur den skildrar den här kvinnans förälskelse. Vad heter hon nu? Ester.
Estos, precis.
Och vad heter mannen? Kommer du ihåg det? Den har jag glömt.
Jag tror inte Hugo, nej.
Jo, Hugo Rask.
Ja, Hugo Rask, ja. Så är det. Ja.
Och jag undrar om inte det finns en formulering där någonstans i början när deras relation har tagit sin början att de har ett gemensamt intresse och det är Hugo Rask.
Så har det varit i många av mina relationer också. Vi har båda två varit otroligt intresserade av honom. Men det tröttlar man på efter ett tag, kan jag säga.
Men det är en, alltså, för de av er som inte har läst den så kastar jag genast över den här underbara
korta romanen. Lena Anderssons egenmäktigt förfarande.
Ja, för där har vi ju en kulturman, så det heter duga faktiskt.
Det är en riktig kulturman.
Och där man kan väl säga att Hugo Rask som kulturman i den skildringen, hon lyckas också visa någon. Detta tycker jag är signifikativt just för kulturmän, att de har byggt upp en bild av alltså, sig själva som otroligt liksom, potenta och duktiga och produktiva. Mm. När man sen synar man det så är det liksom så här, men vad var det för någon pyttig grej du gjorde på museet i Borås?
Du sa att du besteg ett berg, men i själva verket tyckte bara på en kulla. Lite så.
Ja.
Men det är också liksom att vi älskar inte er män för att ni liksom gör stordåd, utan det är lite andra grejer det handlar om.
Precis, och jag tycker att denna söndag så ska vi alla ta och spela Lill Lindfors en sån kar. För det är en bra slager.
Jag tycker att vi slutar med den uppmaningen. Alla ska spela en sån kar. Och alla män ska ställa lite intresserade frågor till en kvinna i deras närhet.
Ja.
Och då måste jag också säga till alla kvinnor att då ska vi också mycket välvilligt delta i detta samtalet och gärna lyssna på männen och ställa lite frågor till dem. Låt oss prata med varandra.
Låt oss göra det. Vi ses och hörs nästa söndag igen. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?